Hallå alla härliga, Cecilia Kärvegård här. Välkomna till min podd, Måste min podd ha ett namn? Vi har nu kommit till avsnitt 21 som heter Då hajar folk till. Kanske något kryptisk titel, men ni kommer förstå så småningom varför. Men innan vi sätter igång med dagens avsnitt så skulle jag vilja berätta någonting roligt, tycker jag i alla fall. Jag har skapat en profil på något som heter Patreon. Och den plattformen är riktigt, riktigt rolig. Den är reklamfri till att börja med. Och där har jag lägger upp olika övningar och tips och utmaningar och så vidare. Beroende lite på, för man kan inte se så mycket om man inte är medlem. Men det finns fyra olika medlemskap. Och det är antingen ett gratis medlemskap. Och sen finns det tre ytterligare nivåer där man betalar en summa varje månad. Så får man olika saker i medlemskapen. Men det, allting står på min Patreon-sida. Och där får man bland annat mina poddavsnitt reklamfria. Och på en nivå så är det så att då får du själv önska vad jag ska prata om. Det finns de som har försökt förbjuda mig vad jag får prata om på min podd. Men det bestämmer jag. Däremot så kan ni önska vad jag ska prata om i podden, vad ni vill veta mer om. Min kanal på Patreon heter Carvegard motiverar. Och Carvegard är för att jag har plockat bort prickar och ringen på Ana i mitt efternamn. Så det blir Carvegard motiverar. Och tanken med den kanalen är att motivera och inspirera och peppa er till att växa och utvecklas som människor. Och det finns som sagt då olika nivåer hur snabbt man vill göra det här. De nivåerna heter småsteg, framsteg och kvantumsteg. Men gå gärna in där och kolla. Carvegard motiverar på Patreon. Ni kan googla eller jag lägger länken här under. Jag vet inte om den länken är klickbar överallt. Men om du lyssnar på den här podden från min hemsida. Attraktionslagen.online. Så där är länken klickbar i alla fall. Sen har jag också dragit igång min TikTok-kanal. Alltså jag har haft min TikTok i flera år. Men jag har aldrig gjort några inlägg. Jag har inte fattat vitsen med TikTok. Inte fattat vad det går ut på. Så jag har egentligen använt TikTok bara för att kunna se andras TikTok. Alltså ni vet, folk delar på Facebook och Instagram. Och så klickar man och då hamnar man ju på TikTok. Och då måste man ha ett konto. Tror jag. I alla fall. Och så var jag in för någon månad sedan eller någonting på min TikTok. Och insåg att jag hade, jag tror 970 följare. Och jag tänkte, men shit. Hur kan jag ha så mycket följare? Jag har inte gjort ett enda inlägg. Så nu har jag börjat göra det. Jag gör det visserligen på engelska. Men det spelar väl ingen roll. Vi svenskar är ju himla duktiga på engelska. Och det är ju inga långa engelska texter med jättekrångliga ord. Så gå gärna in på TikTok och följ mig där också för mer inspiration och pepp. Så har vi kommit till dagens ämne som då är då hajar folk till. Och det är när jag får frågan, vad jobbar du med, Cecilia? Så brukar jag alltid säga vad jag är utbildad till. Därför att det brukar liksom räcka, så att säga. Så jag säger att jag är beteendevetare. Och ibland händer det alltså att folk ryggar tillbaka rent fysiskt. Va? Ja. Aha. Så du analyserar mig nu? Nej. Ja, men du är ju beteendevetare. Analyserar du mitt beteende nu? Och det är vad folk tror. Eller, jag har också hört en annan version och det är, jaha, du är beteendevetare. Vadå, testar du mig nu? Nej. Det är lite roligt tycker jag. Men det finns en bakgrund till allt det här och den började redan när jag var barn. Väldigt litet barn om man säger, alltså när vi pratar 5-6 år, så tyckte jag att det var väldigt intressant med människor och mänskligt beteende. Och jag brukade studera människor och fundera, men varför säger han eller hon så? Hur kommer han eller hon att reagera nu? Hur beter den där sig? Varför gör den så? Så att jag var lite tystlåten och höll mig lite åt sidan och iakttog de vuxna i min omgivning väldigt mycket. Inte för att döma, ja det gör man väl kanske inte så mycket som barn ändå. Men jag ville förstå, jag ville lära mig om hur man ska vara som människa, om man säger så. Och det här har jag fortsatt upp i åldern, jag har alltid varit nördigt intresserad av mänskligt beteende. Och det här har lett till att jag dömer aldrig någonsin. Och det har också lett till att jag har fått en otrolig förståelse för mänskligt beteende. Och jag kan säga så här. Om vi nu pratar om psykiskt friska människor, människor utan personlighetsstörningar. Jag pratar alltså om kliniskt psykiska diagnoser. Jag pratar inte om man nu säger vanlig mental ohälsa som att man är deprimerad eller har ångest eller sådana grejer, utan jag pratar alltså om kliniska sjukdomar. Så att vi har det i ett fack. Och sen har vi friska, normala människor, även om man har mental ohälsa som utbrändhet eller ja, ni förstår vad jag menar. Så att vi friska, så kallade normala människor, vårat beteende, det finns ett otroligt brett spektra för hur vi beter oss. Och det gör att man ska egentligen aldrig bli förvånad över andra människors beteenden. Och det jag har lärt mig, alltså nu snackar vi ju 50 år, oj oj oj, alltså 50 år, tänk att jag har levt så länge. Alltså bara för ett stickspår, jag har en dotter som bor i Sverige, jag bor ju på Gran Canaria som ni vet. Jag har faktiskt bott här i 8 år nu. I 8 år och 2 dagar. Min dotter i Sverige, hon är 37. Hon är 20 år yngre än mig. Och alltså det är flera år sedan, kanske 10 år sedan, som jag liksom bara satt och iakttog henne och tänkte, men herregud, hon är ju äldre än mig. Men det är ju inte möjligt. Alltså det förstår till och med jag. Men jag har den känslan. Och den har jag fortfarande, att hon är äldre än mig. Inte för att jag tycker att hon är gammalmodig eller gammaldags eller lillgammal. Ingenting sånt. Men däremot så tycker jag att hon är så duktig och hon är så ansvarstagande och så vidare. Och jag känner mig liksom så barnslig och ansvarslös. Så att det är väl det som kanske gör det. Jag vet när hon skulle fylla 30, så sa hon så här, men mamma, vi kan ju ha en gemensam fest, då kan vi fira 80 år. 80, sa jag. Nej, alltså vadå 80? Nej, det blir ju 50, sa jag. Hon bara tittar på mig, vadå? Menar du nu? Ja, men du fyller 30, sa jag till min dotter. Och så är du 20 år yngre än mig. Eller jag är 20 år äldre än dig. Och 20 plus 30, det blir ju 50. Så vi fyller ju 50 år tillsammans. Det var mitt sätt att se på det. Okej, det var bara en liten avstickare. Tillbaka till mänskligt beteende. Det jag har lärt mig under alla de här åren... Ursäkta, jag tappar mina glasögon. Det jag har lärt mig under alla de här åren av att studera människor. Jag har gjort det helt öppet. Utan fördomar. Utan en önskan att vilja döma. Se ner på. Högakta sig upp till. Inte så, utan bara helt egentligen kliniskt iakttagit människor. Så har jag då, som jag sa, sett. Det finns ett otroligt spektrum med beteenden. Och beteenden som vi tycker avviker, och det handlar ju oftast om negativa beteenden då. Vi uppfattar folk som elaka, dryga, kaxiga, ja, och så vidare. Och många gånger också att vi tar åt oss, vi reagerar, vi tar det personligt när folk beter sig. Men det jag har lärt mig är att det finns ingen anledning att ta saker personligt. För när människor beter sig illa så handlar det inte om mig eller dig, utan det är någonting som ligger hos dem själva. Och när jag har pratat med folk så har jag då fått liksom en bakgrundshistoria. Och då förstår jag genast varför de beter sig som de gör. Det kan vara saker från barndomen eller andra traumatiska händelser, erfarenheter och så vidare i livet som har format deras beteende. Och sen uppfattar andra det som att den där människan är så bitter, den är så kritisk, den hackar alltid på mig, den är elak mot mig och så vidare. Men det handlar ju aldrig om dig, utan det handlar om personen själv. Och en sak som jag skulle vilja ge er är att alltid tänka om andra människor att de gör alltid sitt allra bästa utifrån rådande situation, utifrån deras kapacitet just för tillfället. Så kom alltid ihåg det, plus att aldrig ta någonting personligt. En annan sak då, när vi tar den här andra kategorin människor som då har fått eller skulle kunna få en klinisk diagnos, olika typer av psykiska sjukdomar som schizofreni eller till borderline, bipolär eller personlighetsstörningar såsom narcissism och psykopati och så vidare. Där har jag märkt att spektrat över beteenden är betydligt tajtare. De har inte så många olika beteenden. Och det här tycker jag är otroligt fascinerande. På grund av vissa händelser så började jag studera det här med psykopati och narcissism. Vilket ju då är, de tillhör ju samma undergrupp så att säga, personlighetsstörningar. Och båda de här personlighetsstörningarna, där har man ju sett förändringar i hjärnan. Och det går inte att bota. I alla fall, så bland annat har jag lyssnat på flera psykologer, psykiatriker, experter, forskare inom området på YouTube. Och då dök det upp ibland så där, om jag översätter det till svenska, narcissistens handbok. Och jag tänkte, vilket larv, vadå handbok? Vi är alla unika individer med unika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och så vidare. Vilket formar vårt beteende. Så att och det gäller ju även narcissister eller psykopater eller whatever liksom. Så att det kan väl inte finnas någon handbok. Så jag lyssnade inte på det klippet. Sen dök den där titeln upp, för det finns massor med klipp om det på YouTube. När titeln, Narcissistens handbok, den var ju på engelska förstås, jag lyssnar inte på svenska knappt på YouTube. Det är mest på engelska eller amerikanska. Så till slut lyssnade jag på ett sånt där avsnitt. Och jag vart helt bara blown away. Bara, nej men gud! Det var bara bocka av. För jag har tre personer i min omgivning. Två är jag rätt säker på att de är narcissister. Den tredje personen, där är jag lite osäker. Det kan handla om psykopati i det fallet. För att den personen avviker lite från de andra två. Men de två som jag är rätt säker på är narcissister, de är kvinnor. Och den här tredje personen är en man. Och jag vet inte. Det skiljer sig ju mellan manliga och kvinnliga narcissister också. Så att jag är lite osäker på den här mannen. Jag har inte tillräckligt att gå på. Men det är ju någon som jag undviker att umgås med, så att säga. Jag vill inte ha problem i livet. Samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt intressant. Otroligt intressant. Men det här har i alla fall lett till att jag har insett att narcissister, psykopater, har inte det här breda spektrumet av olika typer av beteenden. Utan träffar du en narcissist, när du träffar nästa narcissist, så kommer du direkt att känna igen olika beteenden. Det är liksom klockrent. Och det tycker jag är otroligt fascinerande. Faktiskt. Jag tänker inte gå in på djupare hur man, inte i det här avsnittet i alla fall, hur man känner igen en narcissist eller hur man vet och så vidare. Till syvende och sist så kan vi inte springa runt gemene man och diagnostisera hit och dit. Den är si och den är så och bla bla. Det här är en narcissist och det här är en psykopat och så vidare. Och även om de är det så spelar det egentligen ingen roll, därför att det är inget vi kan göra någonting åt, så att säga. Det är som det är. Och det bästa, det absolut allra bästa, är ju att undvika att ha kontakt med den typen av människor, för att de tenderar ju att förstöra livet för människor i deras omgivning. Vilket ni säkert känner igen, för att jag har många klienter, coachklienter faktiskt, som har människor med personlighetsstörningar i sin omgivning, och jag ser ju hur det påverkar dem, hur det förstör deras liv, hur, ja, alltså de blir polisanmälda och anmälda till myndigheter för olika saker som de är helt oskyldiga till. För det är ju så de agerar, de här människorna. Det är helt klockrent. Men när man tittar på normala människor, psykiskt friska människor, så ser man att det finns en sån bred variation i beteenden. Vilket jag tycker är väldigt uppfriskande, faktiskt. Och vi kan liksom inte döma andra människor, för det finns alltid en anledning bakom till varför de är som de är. Jag vet, jag har haft klienter som har någon kollega eller chef som är en riktig pain in the ass. Och jag har sagt att, ja, men vet du någonting om den här personen rent privat? Nej. Nej, den här personen kanske ligger i skilsmässa, kanske har en fru eller man som har varit otrogen. Den här personen kanske sitter i en enormt jobbig ekonomisk situation. Den här personen kanske har problem med ett barn som far illa i skolan eller någonting annat. Den här personen kanske har en nära anhörig som ligger för döden. Den här personen kanske har en nära anhörig som har fått en allvarlig sjukdom. Det finns så otroligt mycket som kan ligga bakom. Ah, du tänker så, Cecilia. Ja, det gör jag. För det är så mycket som vi inte vet. Och sen har det då hänt att det liksom den här personen sen har, som har, ja, chefen eller kollegan som har varit en pain in the ass, plötsligt har ändrat beteende och blivit en glad och trevlig person igen. Och då har det visat sig sen att det har legat någonting annat bakom i den här personens privatliv. Och tyvärr så kan det bli så ibland att det går ut över omgivningen. Om man sitter i en väldigt jobbig livssituation. Så istället för att vi ska springa runt och döma andra människor så kanske vi ska fundera ett varv extra. Och dels det här har inte med mig att göra. Men också att den här personen kanske sitter i en jobbig livssituation just nu. Det vet vi inte. Och nu vet ju, vad heter det? Ordspråket kan man väl säga. Att döm aldrig en annan människa först har gått en mil i den personens skor. Typ, jag vet inte om det var rätt formulerat. Men ni hänger med vad jag pratar om. Eller hur? Ja, nej, så att när människor då hajar till när jag säger att jag är beteendevetare och då tror de att jag analyserar dem och sådär, det gör jag inte. Men däremot absolut undermedvetet så ser jag alltid folks beteende, men jag lägger inte in någon värdering. Speciellt inte när jag inte jobbar. Naturligtvis kommer jag ju med min feedback och mina tankar till mina klienter. Till exempel att tala om hur de kan förändra sitt sätt att tänka för att förändra olika typer av situationer. Men jag dömer aldrig. Men analyserar, ja, det gör jag. Det ligger liksom i min natur att analysera och fundera vad ligger bakom det där beteendet. Så. Jag har ju väldigt mycket jobbiga upplevelser har haft i mitt liv som jag tror jag har berättat om det tidigare. Men jag kanske ska ta och göra det igen i ett kommande poddavsnitt. Och jag har ju även, om ni har lyssnat på avsnitt 15 i podden som heter Om jag berättar så måste jag döda dig. Där berättar jag lite om min situation som den har varit senaste snart 1,5 året. Men jag har, jag kan säga att här på slutet, eller det sist när jag har varit tvungen att fatta en del tuffa beslut, välja bort människor som jag inte hade velat välja bort och ta till lite drastiska åtgärder. Det har jag varit tvungen för min hälsa och för att få sinnesro. Så är det bara. Men allting kommer bli bra förr eller senare. Eller jag har det bra. Så länge jag får vara i fred. Och det känner jag att jag är just nu. Det har jag fått vara i snart en månad faktiskt. Och det är jätteskönt. Tycker jag. Så ja, det här var lite om mänskligt beteende, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och det är ju också ett väldigt intressant ämne, för vi umgås ju med människor hela tiden, vi träffar ju människor hela tiden. Och då kan det ju vara bra att ha lite att tänka på när det gäller mänskligt beteende. För att lite nu och då så stöter vi ju på sånt som vi kanske inte gillar eller som vi tycker är väldigt avvikande. Men som jag sa, beteenden, det finns ett otroligt brett spektrum för hur man kan bete sig. Även fast man är psykiskt frisk, så att säga. Och det tycker jag är väldigt viktigt att tänka på. Och sen just att undra vad det är som kan ligga bakom. Innan vi avslutar så skulle jag vilja tipsa om en podd som heter Katarina-podden. Tror jag. Nu blir jag osäker. Jo, men det heter den. Hon hade ett avsnitt här nyligen. Som handlade om just det här med ja, olika trauman i livet och så vidare. Och det var verkligen, ja, det var avsnitt 212. Och det heter Trauma och hantering. Och det var ett väldigt naket, väldigt fint avsnitt, tycker jag. All eloge till Katarina som öppnade upp så i det avsnittet, tycker jag. Och jag rekommenderar er verkligen att lyssna på det. Trauma och hantering. Avsnitt 212 av Katarina-podden. Och jag får ingen som helst sponsring för att tipsa om hennes podd. Utan det här gör jag bara för att jag vill... Jag gillade verkligen det avsnittet och jag vill att fler ska lyssna på det. För jag tror många har nytta av att lyssna på det. För det är många som hamnar i olika trauman. Och då kan det vara bra. Kan vara härligt att lyssna på någon som också har varit med om trauman. Och få den här känslan att man inte är ensam. Liksom så. Ja, och som ni vet då, eller kanske inte vet, kan ju vara nya lyssnare, så jobbar jag som coach, som livscoach. Och det går jättebra att anlita mig som coach, såklart. Och ni hittar ju mig på nätet, ni kan söka på mitt namn. Och så kontaktar ni mig. Ni kan skriva på min mail cecilia@attraktionslagen.online. Där hittar ni mig. Sen finns jag ju också på Facebook och Instagram och Patreon. Och med min coachning så kan jag kan hjälpa dig att få tydligare mål och fokus och stöd i att fatta viktiga beslut. Och som jag har berättat, jag dömer ju inte. Allt är okej, allt är som det är, så att säga. Jag kan hjälpa dig att få till nya perspektiv och vanor, ge dig verktyg för att hantera stress, förbättra självkänslan, ge dig verktyg för att förändra tankemönster som inte gynnar dig utan som bara sätter kroppen och försvårar och krånglar till livet för dig. Ja. Så det går jättebra att anlita mig som coach om ni känner för det, att ni har behov av det. Men jag hoppas ni kommer att besöka min Patreon och kikar in på min TikTok. Så hörs vi i nästa poddavsnitt. Ha det bra nu allihopa och kom ihåg, var snäll mot dig själv. Hej då!